På väg mot jämställdhet, sidan 194. Behövs det ett särskilt tema om kvinnor? Varför då inte också ett tema om män i historien? Har inte ungefär hälften av alla människor i alla tider varit kvinnor? Jo, men i de allra flesta tider och kulturer är det män som haft makten i samhället och därmed blivit synliga. Det är bara att kolla personregistret i historieböckerna så ser man det. Den här boken är inget undantag. De namngivna kvinnorna, de som haft makt utanför hemmet eller på annat sätt låtit tala om sig, är relativt få eftersom de flesta kvinnor arbetade med hem, familj, man och barn. Deras arbete var naturligtvis mycket betydelsefullt men har inte lämnat skriftliga avtryck efter sig och därigenom förblivit osynliga. Många kvinnor kände säkert tillfredsställelse och fick uppskattning för sitt arbete. För bönder och hantverkare, exempelvis smeder och snickare, var deras hustrur och döttrar helt oumbärliga i arbetet på gården, på åkrarna och i verkstäderna. Men kvinnorna var oftast underordnade männen och diskriminerade på många sätt. Det är inte svårt att hitta exempel på hur kvinnor nonchalerats, marginaliserats och blivit trakasserade bara för att de varit kvinnor. Å andra sidan har kvinnor ändå i många fall lyckats skapa handlingsutrymme och också kunna ta sig fram på områden som tidigare varit stängda för kvinnor. Trots kompakt motstånd i manssamhället har de lyckats erövra positioner i samhället. Här koncentrerar vi oss på två områden. Kvinnornas omyndighet och kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. I läroboken kan du läsa mer, till exempel om hur kvinnor diskriminerades när det gäller sexuallagstiftningen, sidan 110, och om hur de fick kämpa för rösträtten, sidan 113. Kvinnornas juridiska omyndighet. Forna tiders kvinnor stod under husbondens förmyndarskap. Sidan 195. Det innebar att en ogift kvinna hade fadern som förmyndare och den gifta kvinnan sin make. Så hade det varit sedan medeltiden. Om hustrun hade begått ett brott var det ofta den äkte mannen som kallades inför rätten för att stå till svars. Så berättar till exempel de medeltida protokollen från Stockholms rådstuga att Sven Fodermarsk uppmanades av rätten att styra sin hustrus mun. Även kyrkan tog kvinnans omyndighet som naturlig. Hustrurna vare sina män underdåniga, såsom herren, ty mannen är hustruns huvud. Så nu församlingen är underdånig Kristus och skola och hustrurna ut i allting vara sina män underdåniga. Detta bibelcitat i hustavlan fanns tryckt i psalmboken. Hustavlan skulle alla församlingsbor kunna utan till. Det kontrollerade prästen vid husförhöret varje år. Den juridiska omyndigheten innebar att kvinnan inte kunde ingå avtal, bestämma över sin egen ekonomi eller flytta hemifrån, även om mannen misshandlade henne. Fram till mitten av 1800-talet var också alla ogifta kvinnor omyndiga. Pappan, en bror eller någon annan manlig släkting var hennes förmyndare. Männen däremot blev myndiga när de fyllde 21 år. Änkorna var de enda kvinnor som var juridiskt myndiga. Men efter 1921 blev alla kvinnor och män myndiga vid 21 års ålder. I den nya giftermålsbalken som då började gälla var kvinnor och män jämställda. Bildtexten uppe till höger. Brudpar i Fårhult, Gladhammarsocken, Småland på 1910-talet. På många håll gällde fortfarande den gamla regeln att kronbrudar, det vill säga endast kyska kvinnor, kvinnor som inte haft sex före äktenskapet, fick bära kyrkans brudkrona. Sidan 196. I rutan läser jag. Den välkonserverade snickareänkan Katarina. År 1761 kom en snickarefamilj flyttande från Gränna till Arboga. Det var snickaren Jonas Norling och hustrun Katarina som öppnade verkstad på Västerlånggatan. Men 1765 avled Jonas. Katarina var då 22 år och väntade makarnas fjärde barn. Efter sorgåret gifte Katarina om sig med snickaremästaren Olof Gruselius som tog över Katarinas verkstad. År 1776 började en 14-årig pojke, Anders Rosendahl, att arbeta som lärling i verkstaden. Året därpå avled Gruselius. Katarina hade då fått 5 barn med Gruselius. 1779 födde hon en oäkta son och fick böta eftersom sex var olagligt utanför äktenskapet. Trots husbondens död stannade Anders Rosendahl kvar i verkstaden och avlade gesällprov 1782. Då blev det dags för Anders att bryta upp från Arboga och ge sig ut på gesällvandring. Anders hamnade slutligen i Stockholm och lyckades avlägga mästareprov i snickarämbetet. Efter en tid flyttade han tillbaka till Arboga och blev mästare i Katarinas verkstad där han hade börjat som lärling. Hans specialitet var alrotsbord. År 1786 kröntes Anders karriär när snickareskråts mästare valde honom till ålderman. Samma år gifte han sig med sin gamla matmoder Katarina, som nu alltså konserverades för andra gången. Hemma på gården på Västerlånggatan var det Rosendahl som utövade husbondeväldet gentemot lärgossar, geseller, pigor och Katarinas barn. Men gentemot den 19 år äldre Katarina visade Rosendahl både kärlek och respekt. 2 män och några barn hade hon förlorat, men ändå hade hon lyckats hålla ihop familjen och driva verkstaden vidare. Kvinnorna på arbetsmarknaden. Skomakare, tunnbindare, perukmakare, tråddragare, garvare eller andra hantverkare var före 1846 tvungna att avlägga först gesäll och sen mästareprov för att få utöva sitt yrke. Men det räckte inte för att han, för det var alltid en han, kvinnor var uteslutna, sen skulle få öppna verkstad. Mästarna i skråt måste godkänna detta. De enda kvinnor som fick ha verkstad var änkor. Mästarenka må uppehålla verkstaden så länge hon sitter enka och sig ärlig förhåller. Så stod det i 1720 års hantverksordning. Ändå var det svårt för många enkor efter hantverksmästare att få kunder, och bland annat av den anledningen var det vanligt att en hantverkarenka gifte om sig med en oftast mycket yngre hantverksmästare i samma skrå. Sidan 197. Den unga hantverken fick på samma gång en rekorderlig hustru och en verkstad med en upparbetad kundkrets. Det kallades att konservera änkan. Inom handeln kunde kvinnor ägna sig åt mindre köpenskap, så kallad minuthandel. Bod- eller kramhandlare kallas de som ut i minut försälja inrikes manufakturvaror av ylle, siden, linne och bomull. Kramhandlare kallade således sådana som sålde lite av varje, här av ordet krimskrams. I många städer försörjde sig kvinnor som bröd- eller brännvinsförsäljare, tobaks- eller äggförsäljare, tvätterskor, städerskor och ammor. Men kvinnor arbetade också med tyngre jobb, rodd, latrin och renhållningsarbete, byggnadsarbete, stenläggning och murning. På byggarbetsplatser såg man ofta mursmäckor, kvinnliga hantlangare som bar tegelsten, sand och virke. Kvinnornas företagsamhet framgår också av statistiken. År 1750 utgjorde kvinnorna en tredjedel av den skattebetalande befolkningen i Sveriges städer. Det låg också i allas intresse att kvinnor arbetade och fick inkomster så att de inte skulle belasta fattigvården. Men den stora merparten av alla arbetarklassens kvinnor arbetade som pigor. Bildtexten uppe till höger. Bilden från slutet av 1920-talet visar en grupp kvinnor under tegelframställning i Bockträsk, inte långt från Sorsele i södra Lappland. Järnvägen, inlandsbanan, drogs genom det inre av Norrland för att stimulera näringslivet och arbetsmarknaden. Och 1929 hade den dragits fram till Sorsele, vilket under några år påverkade hela bygden. Många nya kvinnojobb. När skråsystemet avskaffades 1846 kunde även kvinnor välja bland fler yrken än tidigare. sidan 198. Industrialiseringen skapade också mängder av nya yrken för kvinnor, men snart skedde en uppdelning i mansjobb och kvinnojobb. Skolan hade länge varit en manlig arbetsplats, men med tillkomsten av folkskolan och småskolan ökade behovet av lärare. För männen i kyrkorådet var det då bra att anställa lärarinnor, inte minst för att deras lön var hälften mot skollärarnas. Telefonerna blev allt vanligare på 1880-talet och eftersom alla telefonsamtal skulle kopplas manuellt behövdes i större städer hundratals telefonister. I stort sett var alla telefonister kvinnor, utom chefen. Industrisamhället trängde också undan kvinnor för många branscher där de tidigare dominerat. Ett exempel är mejerihanteringen som alltid hade skötts av kvinnor. Men när mjölkmaskiner sattes in i mejerierna tog männen över och trängde undan kvinnorna. Inom det svenska postverket som hade inrättats på 1600-talet innehade en och annan kvinna den prestigefyllda postmästarbefattningen. Men på 1800-talet började allt fler män ifrågasätta att kvinnan hade de själs- och kroppskrafter som krävdes för att sköta ett postkontor. Ett argument som framfördes mot kvinnliga postmästare var att de inte var starka nog i handen för att kunna skriva igenom flera lager av karbonpapper. Även i porslinsfabrikerna trängdes kvinnorna undan när maskinerna kom. För kvinnorna återstod då endast de monotona, lågbetalda jobben. Sidan 199. År 1911 när riksdagen klubbade igenom en ny arbetarskyddslag förbjöds kvinnor att arbeta nattetid i fabriker med mer än 10 anställda. Den här lagen gjorde att många kvinnliga typografer och bagare inte kunde fortsätta. Nattarbetsskyddsförbudet gällde däremot inte inom sjukvården. Än så länge fanns ju inga manliga sjuksköterskor som kunde få svårt i konkurrensen. Ändå stod det inte stilla för kvinnorna. Omkring 1920 blev de gifta kvinnorna juridiskt myndiga och samtidigt fick kvinnorna rösträtt, sidan 51. Successivt undanröjdes alla formella hinder för att kvinnor skulle få arbeta inom alla yrken. På 1920-talet var alla statliga yrken öppna också för kvinnor med undantag för präster och officerare. Men ända fram till 1938 hade arbetsgivare rätt att avskeda gifta eller gravida kvinnor. För de flesta kvinnor var valet mellan arbete eller äktenskap enkelt. De valde äktenskapet. Också den sociala konventionen sa att gifta kvinnor inte skulle förvärvsarbeta, åtminstone inte utanför hemmet. Vad hade man en karl till om man inte kunde försörja familjen? Det stora genombrottet för kvinnor kom under 1960-talet och några decennier framåt när kvinnorörelsen rejält lyckades flytta fram kvinnornas positioner på alla fronter när de krävde till exempel barnomsorg, särbeskattning och rätt till fri abort. Men ännu återstår en hel del innan den fullständiga jämställdheten är genomförd i Sverige. På sidan 198 uppe till vänster en bildtext. Telefonstation i Stockholm 1902. Industrisamhället skapade många nya kvinnojobb. Telefonist blev ett sådant yrke, främst för kvinnor ur borgarklassen. Alla telefonsamtal kopplades manuellt. Att föreståndaren var en man ansågs på den tiden vara lika naturligt som att telefonisterna var kvinnor. Bildtexten på sidan 199, nere till höger. Grupp 8 som bildades 1968 var en socialistisk kvinnoorganisation som fick stor betydelse för den kommande jämställdhetskampen. År 1968 var det fortfarande ingen självklarhet att alla kvinnor skulle ha en yrkesutbildning och ett eget arbete. Sidan 200.